Nej. Så, välkomna allesammans och välkomna också ni som lyssnar på internet förhoppningsvis. Ni kanske lyssnar när som helst och man vet ju aldrig vilken tid man lyssnar. Men för oss som är här live idag så är det alltså precis in på det nya året, 3 januari. Och vi har valt en text idag som är hämtad från Matteus evangeliet. Det är faktiskt en bok i Bibeln som jag blir allt mer intresserad av flera olika anledningar. Men det är som att Matteus evangeliet, det finns en speciell kronologisk ordning i det här evangeliet som vi ser hur Gud arbetar med Israel, med det judiska folket, och vi ser också hur församlingen faktiskt för första gången, det var ett okänt fenomen på Gamla testamentets tid, blir introducerat. Så det är väldigt mycket godbitar i Matteus och det är väl värt en djup studie. Det ska vi dock inte göra idag. Vi ska inte tala så mycket om den kronologiska ordningen i Matteus. Inte alls egentligen, utan vi ska bara dyka in i Matteus kapitel 19. Och vi kommer att börja att läsa från vers 27 och sen in till slutet av kapitlet, in i nästa kapitel fram till vers 16. Så från Matteus 19:27 till Matteus 20:16. Men innan vi gör det så kan vi bara böja våra huvuden ett ögonblick i bön. Herre, vi tackar dig för denna dag, eller denna kväll rättare sagt. Vi tackar dig för ditt ord som är alltid rikt. Ditt ord som alltid förmår att förändra och förvandla våra liv om vi bara är tillgängliga. Så vi behöver inte be att du ska göra någonting, för du är alltid redo och villig att göra det som behöver göras. Utan vi ber istället att våra hjärtan ska vara öppna och mottagliga för din sanning, Jesus. Tala till oss nu, ta bort all familiaritet som vi kanske har med ordet eller med varandra eller med det som du gör bland oss eller med oss eller för oss. Och nu ber vi bara att ditt ord får vara rikt ibland oss denna kväll. I ditt dyra namn vi ber, Jesus. Amen. Jag läser då från Matteus 19 och med början i vers 27. Då tog Petrus till orda. Vi ska komma tillbaka till det här. Ni vet, när det här ordet då, det betyder ju att det är någonting som kommer innan där. Men då tog Petrus till orda. Det var någonting som hände innan och det kommer vi tillbaka till innan. Eller senare menar jag. Då tog Petrus till orda. Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Jesus sa det till dem. Amen, amen, säger jag. Vid pånyttfödelsen, där har vi också ett intressant ord som vi måste titta på lite senare. När människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Jag kan nämna också att jag läser från Svenska folkbibeln här ifall ni säger, men det jag läser 1917 eller vad det nu kan vara, eller Bibel 2000, står det inte så. Men här används ordet pånyttfödelse. Vers 29. Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få 100-falt igen och ska ärva evigt liv. Men många som är de första ska bli de sista, och många som är de sista ska bli de första. Till himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Återigen en liten parentes i vers 1 här, kapitel 20. Himmelriket. Varför används termen himmelriket i Matteus? Alla de andra evangelisterna använder ordet Guds rike. Och det kan finnas en förklaring som jag inte känner till. Men den förklaring som jag har hört och tagit till mig, och den räcker för mig just nu, det är helt enkelt att det är skrivet till judarna. Och judarna kunde inte använda Guds namn, så att det var liksom för stort och för heligt att säga Guds rike. Så man använde istället himmelriket. Då skulle det vara en synonym till, himmelriket är alltså en synonym till Guds riket. Det finns kanske en annan förklaring, men den får vi spara till en annan gång. Vers 2, han kom överens med dem om en dagslön på en dinar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och fick se de andra stå arbetslösa på torget. Hur man tittade på tiden på den tiden, det var nämligen att man började dagen klockan 6 på morgonen och slutade klockan 6. Och i princip så var det ju så att det var dagens ljusa timmar. Det var en praktiska skäl till det. Så tredje timmen, det är alltså klockan 9 på förmiddagen. Han sa det till dem, gå ni också till min vingård. Jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och vid nionde timman, det vill säga då klockan 12 och klockan 3 på eftermiddagen, eller klockan 15, gick han ut igen och gjorde likadant. Också vid elfte timman, vilket då skulle bli med vårt sätt att se det klockan 17 eller 5 på eftermiddagen. Och han sa det till dem, varför står ni här hela dagen arbetslösa? De svarade honom, därför att ingen har lejt oss. Han sa det då till dem, gå till min vingård ni också. På kvällen sa det vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick varsin dinar. När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer, men också de fick en dinar. När de fick den klagade de på husbonden och sade, det där som kom sist har gjort bara en timma och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem, min vän, jag gör dig inget orätt. Kom du inte överens med mig om en dinar? Ta det som är ditt och gå. Men åt den sista vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så ska de sista bli de första. Och de första blir de sista. Så vers 16 där repeterar egentligen vad vi såg i vers 30 i kapitel 19. Det här är ett intressant stycke. Därför att det här är ju ett handlande som är väldigt i motsats till vad vi tänker oss är rätt. Jobbar någon dubbelt så mycket, eller självklart ska de få dubbelt så mycket i lön. Men det märkliga är ju då att Jesus jämställer, eller inte jämställer, han likställer den här liknelsen med Gud. Alltså sån här är Gud. Och då tycker man det blir ännu konstigare då, liksom att uppskattar inte Gud hårt arbete och så vidare. Och jag vet vad folk säger ofta om den här versen, men jag har en liten annan vinkling på det som jag tror ni kommer att hitta eller finna ganska intressant här. Och jag ska tala om tre olika saker. Jag ska tala om löftet för det första i verserna kapitel 19, verserna 27-29. Jag ska tala om liknelsen som vi sen hittar i kapitel 19-30 till 2016, och slutligen några levnadsprinciper. Så först löftet, sedan liknelsen och sedan levnadsprinciperna. Och vi börjar med löftet då. Och om vi då kikar här i vers 27 så ser ni här att det står, då tog Petrus till orda. Det är väldigt viktigt när man studerar Bibeln att hitta de här små orden som länkar samman olika saker. Då tog Petrus till orda. Det betyder att det fanns en anledning till att Petrus började säga det här. Ni vet de tre principerna för bibeltolkning. Kontext eller sammanhang. Sammanhang, sammanhang, sammanhang. Eller kontext, kontext, kontext. Missar man det så missar man ofta hela tolkningen av ett stycke. Men här ser vi då Petrus ta till orda. Och vad är det som har hänt innan? Jo, om ni tittar i vers 16 till och med 26 så ser ni att vi har liknelsen om den rike unge mannen som kom till Jesus. Och ni vet vad hans fråga var. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och varför svarar inte Jesus med det självklara, tro på att jag är Messias så blir du frälst, liksom? Varför svarar han istället honom och säger att har du hållit budorden? Ja, liksom. Och de börjar diskutera de här grejerna. Det verkar lite märkligt här, liksom. Är det så att trots allt så har Jesus ett evangelium som inkluderar både tro och gärningar. Nej, det är inte så. Ni vet ibland hur Jesus, precis som vi alla, men vi testar lite grann. Jesus vill testa den här. Vad är det som han håller fast vid? Vad är det som han tror är det som kan ge honom evigt liv? Uppenbarligen är det att han är förmögen, inte rik i den bemärkelsen, men han är förmögen att kunna hålla en lag. Precis som alla andra judar så trodde han att han blev rättfärdig genom att hålla lagen. När vi använder ordet omvändelse så tror vi alltid att det innebär att vi gråter hinkvis med tårar. Då har jag omvänt mig. Jag har blivit väldigt ledsen för att jag har begått en synd. Det kan hända att det är så. Det kan hända att jag gråter när jag kommer till tro och blir frälst och så vidare. Men det är inte det som frälser. Omvändelse i Bibeln kommer egentligen av ett ord, ett sammansatt ord som helt enkelt betyder att förändra sitt tankesätt. Som andra ord, jag har tänkt på ett sätt och nu förändrar jag det sättet att tänka till ett annat sätt. Och det betyder att om jag tror att lagen kan rädda mig, vad betyder det att omvända mig då? Det betyder att jag slutar att tro på att lagen räddar mig och jag tror på Jesus, han som har uppfyllt lagen i mitt ställe. Eller jag tror att Buddha kan rädda mig genom långvarig meditation eller genom att jag ger upp alla mina ägodelar i det här livet. Då kanske jag blir räddad. Då måste jag omvända mig från Buddha och tro på Jesus. Så att omvända sig är egentligen en synonym med att till att tro. Det betyder inte nödvändigtvis att jag är ledsen över någonting. Nu var det lite av en parentes, men jag ville bara säga det. Vad Jesus är ute efter här, det är inte att den här mannen ska säga, jag har hållit lagen jättebra. Och det är jag jättetacksam för, säger Jesus. Du ska hålla den lite till, något lite till, så kommer du att bli frälst. Det är inte det han säger. Han säger att du måste omvända dig från att ha din tillit till lagen eller till dina egna goda gärningar till att tro på mig. Så, men den här mannen, han vill liksom på något sätt förhandla med Gud. Och det är det som alla människor gör där ute, alla religiösa människor, om man nu får använda den termen, som är där ute och liksom säger, åh Gud, jag har gjort mitt bästa. Ska du inte frälsa mig nu? Ja, okej. Okay. Liksom, vad måste jag göra? Liksom, vad är min del? Det finns inget sånt resonemang. Du kan inte hålla lagen. Det spelar ingen roll om du håller den 1% eller 99%. Inför Gud är det lika illa. Du måste erkänna att du är en syndare. Du måste tro på att han helt och hållet frälser dig. Det är omvändelsen. Så vad jag än tror på, istället för att Jesus är Messias, han som har kommit och uppfyllt lagen i mitt ställe, han som tog min synd på sig och dog för min skull. Allt som jag tror på, allt som jag förlitar mig på, istället för det, det är det jag måste omvända mig från. Det betyder inte att jag liksom får igång någon slags känsla i mitt liv som gör att nu liksom har jag varit tillräckligt ledsen. Nu har jag verkligen omvänt mig. Ni vet ibland när man ser de här stora mötena som finns. Och jag är inte emot dem på något sätt. Men liksom folk går fram för att avgöra sig. Och jag är inte emot det heller. Att man räcker upp sin hand eller att man, vad man nu gör, liksom går fram till altaret. Men ofta är fokus när man tittar på det liksom på att folk är väldigt ledsna. Man ser tårar, man ser. Och det kan ha sin plats. Och det är inget fel. Men det är inte tårarna, det är inte graden av liksom ledsenhet som jag uppbringar eller frambringar som frälser mig. Det är hjärtats tro, det vill säga omvändelsen från det jag har förlitat mig på, nej inte längre, till Jesus Kristus, ja han är enda vägen. Det är liksom där i omvändelsen består. Så ordet omvändelse är metanoia i grekiska, det är egentligen en synonym till att tro. Okej, så då ser vi här att, nu sa jag alldeles för mycket vad jag hade tänkt att göra i vers 27. Men jag har hållit allt detta, säger han. Ganska förvånande svar. Jesus säger, men sälj allt och följ mig så ska du få det här eviga livet. Och det är återigen inte det han säger, att liksom, okej, sälj det här nu då liksom, så att i så fall skulle vi behöva sälja allt vi har också. Det är lärjungaskapet. Du måste skilja på tro och lärjungaskap. Ofta när Bibeln talar om evigt liv så handlar det om kvalitet. Det vill säga ett liv som vi får redan nu. Evigt liv är ingenting som jag får den dagen jag dör. Evigt liv är någonting som jag får och har redan från det ögonblicket. Jag omvänder mig från det som jag har förlitat mig på till att endast förlita mig på honom. Det i det ögonblicket får jag eviga livet som en gåva. Men i vers 28 så står det så här, vid pånyttfödelse. Jag tycker det är så häftigt, vad är det för pånyttfödelse? Han talar helt enkelt om att när den här jorden, när den här tidsåldern har kommit till sitt slut, då kommer världen att födas på nytt. Han talar alltså om tusenårsriket, när hela världen, jorden, blir nyrenoverad. Därför att han talar också om födslovånderna. Och det är vedermödan, de här 7 åren som är inklämda mellan församlingens tidsålder och tusenårsriket. Det är födslovånderna, men sen kommer födseln, det vill säga Guds rike föds. Det blir en pånyttfödelse. Och när det riket kommer, då säger han här att människosonen kommer att sätta sig på sin härlighetstron. Och de som har följt honom, det vill säga också lärjungarna, de kommer att sitta på 12 tronor och döma Israels 12 stammar. Och han säger att för var och en som för mitt namn skulle ha lämnat hus eller bröder, vers 29, eller syster eller far eller mor eller barn eller åkra, han kommer att få 100-falt igen och att få ärva evigt liv. Och jag tycker det är så fantastiskt att vi kan aldrig ge upp någonting i denna värld som inte Gud ger igen 100-falt. Det är omöjligt. Och det är så fantastiskt. Liksom, att det är inte bara så där att han ger oss tillbaka ungefär som man byter någonting här. Liksom, det är ungefär samma värde. Gud ger 100-falt igen. Alltid. Och det är fantastiskt. Utöver det eviga livet. Jag tänkte på det här liksom att få 100-falt igen. Vad är det egentligen i det här livet som är viktigt? Jag hörde talas om, eller läste om, 2 stycken gamla filmstjärnor. En av dem känner ni säkert igen. Marilyn Monroe. Och den andra känner ni säkert inte igen. Colin Towns. Vad heter hon nu? Colin Towns. Nu kommer jag inte ihåg. Hon gifte sig Evans i alla fall. Och Townsold eller någonting i den stilen. Jag skrev ner namnet, men jag skrev det så illa så jag kan inte läsa det själv. Men det var intressant att hon var, jag googlade henne och hittade en artikel om henne på Wikipedia. Hon hade gjort en del filmer, hon hade varit med i olika sammanhang. Men det intressanta var att hon var född mormon och hon blev omvänd i en Billy Graham kampanj. Och hon gav upp sin Hollywood-karriär. Hon var lika känd som Marilyn Monroe. Och det sägs att de möttes en gång på Hollywoods gator. Och Marilyn Monroe sa att när hon skrev på sitt kontrakt, då sa hon att allt i mitt sinne så var jag helt och hållet överlåten till att bli en världskändis. Och hon blev också den. Hon blev sexsymbolen för hela världen på något sätt. Men den här andra tjejen då, Colin, som jag inte kommer ihåg efternamnet på, jag kan hitta det sen. Hon blev frälst och hon gifte sig med en predikant. Och hon lever fortfarande, hon är 90 år gammal. Hon har skrivit många böcker, hennes man gick bort för ett antal år sedan. De var gifta i 57,5 år. Hon har levt ett rikt liv som pastorsfru, hon har skrivit böcker, hon har liksom levt. Och alla vet hur Marilyn Monroe slutade sitt liv med någon slags överdos eller vad det var. Men jag tänker just det här liksom att vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Här hade vi en fantastiskt begåvad ung tjej med en otrolig karriär framför sig. Men hon gav upp allt detta. Hon lever fortfarande och hon har levt ett liv som har varit rikt på välsignelse därför att hon följde Gud. Och framgång har ett pris. Men Gud har också framgång för oss när vi väljer att följa honom. Så där har vi löftet. Det vill säga, ger vi upp någonting för honom i denna värld, i denna tid, så kommer vi att få igen det. Vi vet inte exakt när, vi vet inte exakt hur, vi vet inte hur Gud gör det. Men han lovar att ge hundrafalt på alla sätt. Och han talar om fäder och mödrar och syskon och mark och byggnader och allt vad det är han räknar upp här. Och jag tänker liksom på i Kristi kropp. Jag menar, många av oss, vi har rest världen över och vi har bott i olika platser, i olika länder och träffat folk. Och liksom, vi har liksom väldigt märkliga liv. Jag pratade med Mark idag. Han berättade just hur han var hemma hos en av ledarna i Baltimore, där, en av lärarna i bibelskolan. Och han hade berättat sitt vittnesbörd, den här mannen. Och han sa liksom, vi hade tre barn och de fick alla gå i den kristna skolan där. Och vi tjänade kyrkan och vi liksom gjorde vissa beslut i vårt liv. Och han sa, när jag nu ser tillbaka på mitt liv, jag har ingen aning om hur vi gjorde det. Alltså, det finns inte en chans i världen att allt det jag har gjort, alla de platser jag har varit, allt det jag har haft, allt det jag har njutit av, jag har inte haft de pengarna. Jag vet inte ens var de har kommit ifrån. Och jag tycker det är så härligt att höra just det här att så här är det med Guds välsignelse. Han har gett oss ett löfte att också i denna tiden, i församlingens tidsålder, att i Kristi kropp så får vi tillbaks alla de här sakerna. Det är inte bara liksom någonting som komma skall. Liksom, du får en lite så här uppmuntran här att en dag så får du det bättre. Nej, även här, trots förföljelse, trots svårigheter, så finns det en välsignelse att för dem som väljer honom. Så där har vi löftet. Det andra vi vill titta på, det är själva liknelsen. Och den börjar då i vers 30 i kapitel 19. Men många som är de första ska bli de sista. Och många som är de sista ska bli de första. Och sen berättar han då i kapitel 20 fram till vers 16. Den här liknelsen om den här mannen som hade en bit land. Och han behövde arbetare. Och det fanns de som han redan hade skrivit ett kontrakt med. Det vill säga, ni ska jobba 12 timmar per dag för en denarie. Det var alltså en dagslön. Det är kontraktet, varken mer eller mindre. Men sen är det en massa andra människor som han börjar tala om. Det vill säga de som jobbade bara 9 timmar istället för 12. De som jobbar 6 timmar istället för 12. De som jobbar 3 timmar istället för 12. Och till och med de som bara jobbar 1 timma istället för 12. Och sen då när han ska inte belöna dem, men avlöna dem, så ser vi att han börjar med de sista. Det vill säga de som kom klockan 5. Hade bara jobbat 1 timma. Och de fick 1 denarie. Och då tänkte ju de andra liksom, om de får en full dagslön för 1 timmas jobb, vad är det för en kille vi har att göra med här? Han kommer naturligtvis att ge oss mycket mer. Det här låter ju fint. Så de gick naturligtvis hem till sina familjer och sa liksom, wow, låt oss fira. Alltså, vi har verkligen hittat drömarbetsgivaren här. Och sen kommer nästa då, 3 timmar. Samma lön. Ja, det är väl hyfsat bra. Och så vidare och så vidare. Och alla är nöjda. Även de som jobbade 9 timmar och fick 12 timmars betalning var nöjda. Men de som hade jobbat 12 timmar för 12 timmars lön, de var sura. Och då säger man så här, men vad är det här? Liksom Gud godtycklig bara så där. Han bara tycker att liksom, nu ska jag välsigna dem. Och det får han ju göra. Men varför kunde han liksom inte ge lite extra också till de som har jobbat? Här kommer min förklaring. Och det är att Matteus evangeliet är en bok som är helt och hållet judisk i sin karaktär. Den är skriven till judarna. Väldigt specifikt. När Matteus evangeliet börjar i kapitel 3 så kommer Johannes döparen in i bilden och säger, Omvänd er, till himmelriket är nära. I kapitel 4 så kommer Jesus och säger att himmelriket är nära. Det vill säga, Gud kom till sitt folk. Men vad gjorde hans folk i Johannes 1:11? De tog inte emot honom. Det vill säga, Gud erbjöd judarna evangelium. Eller förlåt mig, han erbjöd judarna också, men han erbjöd dem riket menar jag. Och de tog inte emot det. Och är inte det väldigt intressant att när vi sen ser hur han gör alla de här miraklerna mitt framför deras ögon. Fariserna står dag ut och dag in och studerar honom. Och de tittar på honom. Nu gjorde han det miraklet. Det står de i Jesaja. Nu utförde han den här gärningen. Det har jag läst om här i Jeremia. Och så vidare och så vidare. Det var inte en chans i världen att de här människorna inte visste och förstod att han var Messias. De visste det 100%. Men ändå, när folket var redo att ta emot honom, så lyckades de övertyga folket och säga att den ande som verkar i Jesus, det är inte Guds ande. Det är Belzebubs ande, det vill säga Satans ande. Och i kapitel 12, verserna 24-32, så hävdar de den helige ande. Någonting som bara Israel i den generationen kunde göra. Därför att det krävdes att Messias var på plats i Israel och erbjöd dem riket. Och som nation så säger de nej till riket. Om ni märker nu i kapitel, från kapitel 12 och framåt i Matteus, så ändrar Jesus tonen helt och hållet i sin undervisning. Nu tas den från judarna och blir allt mer involverande. Det vill säga, allt mer ser vi hur han öppnar upp sitt budskap för alla. Det vill säga också hedningarna. Och när vi kommer till kapitel 18. Så ser vi hur han introducerar församlingen som han ska bygga. Det vill säga i futurum. Någonting som komma skall. Så varför säger vi det här? Jo, han talar om judarna. De hade ett kontrakt med Gud. Det vill säga, han hade sagt till dem. Ni får det här och det här. Ni ska göra det här och det här. Gör ni det, då får ni det här. Klart slut. Men eftersom de inte tog emot hans rike när det erbjuds, så ser vi att erbjudandet går vidare. Inte bara erbjudandet om frälsningen, för den fanns även på gamla testamentet för hedningarna. Om någon trodde på Israels Gud så blev de rättfärdiggjorda. Men erbjudandet om riket går vidare. Inte bara till judarna utan till alla folk. Och då ser vi här också hur i kyrkans tidsålder så är hedningarna också inkluderade. Så i liknelsen så är vingårdsmannen Gud. De som har jobbat 12 timmar är judarna. De som har jobbat 9, 6, 3 och 1 timma, det är egentligen hedningarna som kommer in i församlingen. Om vi läser i Efesierbrevet kapitel 2 och 3 så ser vi att hedningarna ärver på samma villkor i församlingens tidsålder. Så där har vi liknelsen. Och då ska vi titta på, eller det har vi redan gjort här nu, med de här levnadsprinciperna här. Att teologiskt sett så är det egentligen det som liknelsen har att säga. Liknelse har alltid en sanning som den undervisar. Och det är egentligen den sanningen. Att Gud är inte orättvis. Han hade ett avtal med Israel. Han höll sitt avtal. Men han var också nådesfull till andra, det vill säga oss hedningarna. Och han lät alla dem komma in och få samma del. Men kommer ni ihåg hur arga judarna var på Jesus många gånger? Därför att när han gjorde de här miraklerna så var det hedningar som han gick till. Kvinnan med blödningar, många av de här blinda, alla de här, det var ofta hedningar som han gick till. Och de kunde liksom inte förstå det. Om han verkligen är Messias, judarnas konung, då skulle han ju inte gå till hedningarna. Då skulle han ju komma till oss. Så vi ser verkligen här hur teologiskt sett så kan man säga att det här är en liten förhandsvisning på vad som komma skall i församlingens tidsålder. Som sedan uppenbaras till Paulus i bland annat i Efesierbrevet. Och där ser vi att skiljemuren i kapitel 2 i Efesierbrevet är nedriven mellan judar och hedningar. Och det är det han talar om här. Det är inte det att Gud är liksom godtycklig och visst, jag har väl gett det vad ni ska, men jag kan ge lite extra till mig. Nej, det är bara en bild av att judarna har jag ett avtal med. Och hedningarna får komma in därför att ni förkastar det här och jag bjuder nu in alla. Och då går vi då tillbaks till den här rike unge mannen som var en jude. Alltså jag har hållit alla de här grejerna. Han försökte att förhandla med Gud. Vet ni hur ofta vi försöker att förhandla med Gud. Och tycka liksom att jag gör si, jag gör så. Liksom resonera med honom. Hon har fått det och han har gjort det. Men som Petrus då, vad får vi för allt det här? Ja, men jag har gett upp min fiskeri. Business här och jag har lämnat min familj och jag har gjort allt det. Vad ska jag få? Vad ska vi få? Lärjungarna, vi som har vandrat närmast dig och så vidare och så vidare. Så här ser vi ett löfte att ärva evigt liv, ja, men också att få tillbaka hundrafalt i den här världen. Vi ser en liknelse som talar om Guds plan med Israel som skiftar, förändras. Och judarna kommer in, hedningarna kommer in i bilden. Och sen ser vi några principer här, levnadsprinciper. Och vad är de? Jo, nämligen att vår belöning är inte baserad på varken längden, tidslängden när vi tjänar Gud, eller på vår ställning. De här judarna som hade, eller de här människorna som hade tjänat 12 timmar. De fick lika mycket som de som hade tjänat 9, 6, 3 eller 1 timma. Och likadant, de var judar men de hade inte någon förtjänst för det därför att Gud ville också inkludera hedningarna i allt detta. Så det handlade inte om längden på tjänandet, det handlade inte om vilken ställning vi har i tjänandet. En världsevangelist får inte en större belöning än någon som tjänar i det tysta. Kanske helt, folk är helt omedvetna om detta tjänande. Har ingen betydelse. Och längden har ingen betydelse heller. Jag vet att jag har berättat den här historien tidigare men jag avslutar med den. När jag var i Baku så undervisade jag. Och jag kommer ihåg hur det var en gammal dam som kom. Och jag kan inte säga hur gammal, men hon var väldigt gammal. Alltså hon tog så här väldigt, väldigt små steg. Och hon kom till tro och hon hade varit chef för ett museum som var ateismens museum. Det var hennes livsuppgift när hon gick i pension då, så var det från det. Hon hörde evangelium, trodde evangelium, kom på våra möten. Kom varenda dag med de här små, små, korta stegen och satt på första raden och lyssnade. Sen en dag så kom hon inte och vi hade hört att hon hade gått bort. Och jag tänkte på det, hon hade kanske ett år på sig, eller vad det nu kan ha varit, ungefär, kanske inte ens det, i sitt liv som hon tog emot. Hon kom i 11:e timman, som man brukar säga på svenska. Hon kom i sista stund, men hon fick en belöning baserad på kvaliteten. Jag är helt övertygad om att Gud belönar i enlighet med kvalitet. Liksom någon säger, men jag levde i ett ateistiskt land, jag hörde inte evangelium under 70-80 år och sen fick jag höra det på min ålders höst. Kom i sista minut. Gud belöna. Men jag hade inte den typen av gåvor så att jag syntes, jag predikade inte, jag undervisade inte, jag liksom var inte administrativt lagd, jag tjänade i bakgrunden. Men, vad säger Gud? Jag belönar. Inte utifrån den ställning du har. Jag belönar utifrån kvaliteten på det arbete som du har låtit Herren göra i dig och genom dig. Så, bara som kort avslutning här så kan vi läsa Andra Korinthierbrevet 5:9. Andra Korinthierbrevet 5:9. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. sätter en ära i att vara honom till behag. Vilka är vinnarna i det här? Det är de som kommer. Som Kerstin brukar säga, dyk upp. Liksom, när någon säger, bara dyk upp. Liksom. Kom! Ställ inte så många frågor. Liksom. Hur är det med dem som har tjänat, de som har varit med i församlingen i 30-40 år? Och jag har bara varit med i 2. Jag kom igår. Liksom, ställ inte de frågorna. Vinnarna här är de som kommer. De som kommer i 11:e timman också. De som tjänar med ett glatt hjärta. De som inte ställer de här frågorna. Den rike unge mannen försökte att förhandla med Gud. Det går inte. Den här aposteln här som vi läser om, alltså det vill säga Petrus, liksom, han visste precis. Han sa liksom, vi, den närmsta kretsen, vi måste ju bli ordentligt belönade jämfört med andra. Men Jesus liksom försöker att få bort deras fokus på hur länge de har tjänat och vilka positioner och ställningar de har. Och han försöker att få dem att se istället att det handlar om en villighet. Och är vi villiga, då spelar det ingen roll när vi kommer in i bilden, hur vi kommer in i bilden, vilka vi är. Utan det handlar bara om att vi följer honom med ett glatt och villigt hjärta. Och han ger oss en full lön. Amen. Amen.